Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never.
Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 37. Vi ska nu prata inför den blanka gameweeken 33, och vi spelar in sent här torsdag kväll den 4 april, och det är ett lite speciellt avsnitt. Vi spelar in senare än vanligt. Det har ju varit en rejäl dubbel gameweek här, och dessutom så har vi en deadline redan imorgon fredag kväll klockan 20.00, så att det är lite tajt på deadline det här avsnittet kommer ut, men jag hoppas att det ska funka ändå. Personligen så sitter jag uppe i en fjällstuga i Sälen och spelar in, och lite skidsemester med familjen. Men jag hoppas att allt ljud ska fungera och att tekniken är med oss. Agendan för dagens avsnitt är som följer. Vi kommer såklart kolla in tävlingen mellan mig och Stefan, interntävlingen. Jag kan hinta redan nu om att jag fortsätter dra ifrån lite grann. Och därefter har vi en rejäl laggenomgång där vi fokuserar och tar först de lag som spelar match nu i Gameweek 33, men även såklart de lag som blankar, och hur vi tänker där och hur det såg ut i Gameweek 32. Vi gör en uppföljning utav free hit-lagen som vi presenterade i förra podden. Hur gick det för de här lagen? Det gick ganska bra kan jag säga redan nu. Men det här avsnittet är lite extra roligt utav hur bra det har gått för poddlaget. Och vi kikar in i poddligan där vi avancerar ordentligt. Och jag kikade lite snabbt på topp 100 i vår liga. Och det är faktiskt inget lag som tog mer poäng än poddlaget. Och därför kikar vi såklart extra in på poddlaget och vad som fungerade så bra. Vi drog ju vår bench boost här. Nu till Gameweek 33 planerar vi att dra vårt wildcard, och vi tänkte även presentera lite hur vi har tänkt där och hoppas på lika stor succé som vår chip bench boost. Och avslutar såklart med lite lyssnarfrågor. Med det så hoppar vi in i avsnittet, och hej Stefan!
Hallå Alex!
Hur mår du en sån här vecka? Ditt privata lag levererade bra och poddlaget levererade fint. Även mitt privata lag gick bra, så att det är bara mungipor uppåt, förstår jag.
Ja, men fantasymässigt så är det ju väldigt trevligt. Så det är kul.
Ja, verkligen. Jag tycker även vår interntävling är rätt kul. Ska vi hoppa in i den, eller?
Nej, den kan vi lika gärna lägga ner, känns som. Nej, det är uppförsbacke där. Och du vann ju med 2-1 nu den här veckan. Den enda segern jag tog var på backsidan, och det satt väldigt hårt inne. Mitt val Laporte plockade in 18 pinnar. Medan Aspi tog 16 som du hade valt. Så det var väldigt hård kamp på backsidan. Mittfältet, där var det utskåpning. Jag valde ju Sterling. Han plockade in 3 pinnar. Och du valde Hazard som fick hela 15 pinnar. Och ursäktade det ganska mycket för det valet, minns jag. Men jag sa att, jag vill minnas att jag sa i alla fall att jag var lite orolig för rotation på just Sterling. Och så blev ju fallet, och han bara fick spela första matchen.
Ja, verkligen. Du, jag kan säga, jag hade lite flyt där. Hade jag fått välja först hade det varit ett givet Sterling-val från mitt håll också. Men som sagt, den här pepprouletten, den vet man aldrig med. Men den följer väl ut för dig kopplat till Laporte som får dubbla starter. Och ja, det var ju härligt. Sen var vi rätt svaga i våra anfallsval. Kane, han gjorde 2+2 och Higuain 2+0, så jag kom undan med en vinst på Kane där med hans 4 pinnar på en dubbelvecka, så att, ja, det är väl det. Men försvarssidan, som sagt, där levererade vi ordentligt båda två, även om du knep poängen där. Totalt står det nu 12-6 till mig, Stefan, så att jag hoppas du har någon bra plan den här veckan för att ta en 3-0 eller någonting och göra match utav det.
Ja, men det får vi försöka. Skammen som ger sig. Vi får kämpa in tills det är avgjort i alla fall.
Det känns här på förhand nu i Game Week 33 att du har förtur på försvarare och anfallare. Det känns lite som en lite större fördel än att ha förtur på mittfältet. Men vi får se hur det artar sig. Vill du presentera ditt försvarsval?
Ja, jag står ju och väljer mellan två stycken här, men jag tror, nej, jag får börja spela lite annorlunda här. Jag kör på Aspilicueta i Chelsea.
Åh, vad fint, jag hade redan skrivit in Trent på dig, men då väljer jag Trent Alexander-Arnold i Liverpool.
Yes.
Jag antar att du hade han i
huvudet. Ja, det var de två det stod mellan.
Ja, Aspi levererade ju fint nu senast för mig, men det räckte inte ända fram dock. Om vi kollar på mittfältsidan då, här tyckte jag det var rätt svårt. Det finns ju tre spelare som jag tror ganska mycket på. Det är ju utöver Liverpool-spelarna Salah och Mané, så är det ju även Hazard i Chelsea som jag kanske tror mest på. Men alla de ligger ju över 30% i ägarandel och får alltså inte väljas. Så jag har vänt mig till Leicester och där har jag lite huvudvärk om jag ska välja Maddison eller Tielemans. Men valet får ändå falla på Maddison. De möter ju Huddersfield borta och Huddersfield är ju faktiskt rent matematiskt ute nu ur Premier League. Kommer spela Championship-fotboll nästa år, precis som Fulham.
Ja, det stämmer ju. Ja, då får jag mitt första val här på mitten, för jag trodde du skulle ta Fraser i Bournemouth, så jag tar honom.
Ja, de möter Burnley hemma och Bournemouth är riktigt starka på hemmaplan, så att, det blir en intressant kamp där på mittfältet. Anfallssidan då, Stefan, du har förtur.
Ja, jag kör på Jamie Vardy.
Ja, det kunde ana det. Han hade jag gärna valt, och då är frågan. Jag har två namn uppskrivna. Ska jag gå på ditt Burnley-spår och välja Wilson? Eller, jag har någon svag känsla över att Burnley ändå ska ställa till det. Nej, jag gör så här. Jag tror att Liverpool, som kommer satsa allting nu på ligan, kommer göra slarvsylta utav Southampton, och då får Firmino min röst. Vi gör så. Hoppas vi att de här valen faller väl ut då. Yes, känns det som en 3-0 så här nu efter vi har pratat om det?
Ja, det finns ju alltid möjlighet. Någon gång ska väl jag kunna ta en 3-0 också. Men jag tror att det blir tajt i backmatchen. Jag tror väl egentligen att både Chelsea och Liverpool kommer hålla nollan på förhand. Men vi får se.
Helt enkelt. Ja. Hur, du fick ju alla dina tre första val nu, förstod jag det, eftersom att du även hade tänkt välja Fraser först.
Ja, det stämmer. Men som sagt, jag tvekar väldigt mycket på vem jag skulle välja ut, Aspilicueta och Trent. Och mitt hopp är väl ändå att jag tycker att West Ham har sett så svaga ut på slutet att Chelsea ska kunna hålla nollan där. Och att Aspi kommer starta då han vilades, byttes ut i 73 här senast. Utan skada, så det var väl, och så hoppas jag väl kanske att det kan ske någon Champions League-rotation i Liverpool, även om det inte är speciellt troligt. Men Southampton har i alla fall möjlighet att göra mål mot Liverpool, känns det som.
Absolut. Vi går in i laggenomgången då, och som jag nämnde i agendan så börjar vi med de lag som har match i Game Week 33 som vi nu är på väg att gå in i. Och jag vet att du har lite fler lag än vad jag har som har match Game Week 33, så du kan gärna få börja, Stefan.
Ja, det kan jag absolut göra. Jag börjar med nämnda Liverpool då. Och här har jag skrivit köp, köp, köp. Jag tror att de kan gå rent resten av säsongen, faktiskt. Det har trillat väldigt mycket rätt för dem på slutet. Och jag tror att de känner rejäl vittring på ligatiteln. Och sätter ju press på City vecka efter vecka. Och... ja, jag tycker väl att Trent och Robertson är väldigt, väldigt bra val. Det vi har varit inne på, de är så pass offensiva. Så att man ska nog mer betrakta dem som yttermittfältare som när Liverpool spelar än backar egentligen. Så de två och Mané tycker jag är de tre mest givna. Men det kan ju absolut vara riskabelt att räkna bort Salah. Men jag tycker att hans form har inte varit speciellt bra här på våren. Han kostar för mycket. Sen har vi Firmino som du valde i tävlingen, Alex. Jag tycker han är en outsider för de som ligger lite efter och vill chansa lite på att Liverpool kommer ösa in många mål mot lite svagare motstånd här.
Nej, det låter väl vettigt tycker jag. Liverpools spelare bör man sitta med nu. Och vi pratade ju även en hel del om Chelsea här precis, och de tänkte jag kolla lite närmare på. De hade ju inför matchen mot Cardiff här i Game Week 32 förlorat 4 av sina 5 borta matcher under 2019. Nu var det nära till poängtapp även här, men en sen och lite turlig vändning fixades efter mål av Aspi som vi har pratat om, och även Loftus-Cheek. Aspi knep även alla 3 bonus, och även om hans mål solklart skulle blivit bortdömt för offside så blev det dock godkänt. Och det här var faktiskt Aspis fjärde attacking return på hans senaste 7 Premier League-matcher. Så jag hoppas det tar stopp sett till vår tävling. Sarri förvarnade ju alla fantasy managers på sin presskonferens att Hazard, Giroud och Kanté kändes trötta och eventuellt skulle vila. Alla de fick också inleda på bänken. Och det har visat sig tidigare också att man ofta kan lita på Sarris uttalanden. Så det kan vara bra att ta med sig framöver. Higuain, ja, vad ska man säga, Stefan? Du valde han i interntävlingen, men han föll väldigt djupt i den här matchen. Lite som Kane var i början av säsongen och skapade egentligen ingenting i matchen. Vilket även då resulterade i en bänkning i Game Weekends andra match där Giroud kommer in och scorar direkt när han får chansen från start. Undra hur Sarri värderar Higuain kontra Giroud framöver. Jag ser vissa risker att Higuain mycket väl kan få börja krypa ut mot bänken och Giroud få allt mer speltid. Även Hazard som då likt Giroud fick inleda bänk i första matchen gjorde det bra i den andra matchen. 1+1 blev det. Dock så kommer Hazard till alldeles för få bra chanser sett i hans pris. Jag kollar lite på hans expected goals, och kollar man från Game Week 26 fram till nu så är han så dålig på att prestera så att det är faktiskt hela 39 andra mittfältare som har ett högre expected goals-värde. Och ja, det bådar ju inte gott för Hazard-ägarna. Borta har ju Chelsea haft det tufft som jag nämnde och hålla tätt. Inga nollor de senaste 6 Premier League-matcherna. Däremot hemma så har inget lag släppt in färre mål senaste 7 matcherna efter hemma nolla nu senast även mot Brighton. Och i Brighton-matchen så vilades Rydiger till förmån för Christensen i mitt försvaret. Och annars, vad tar jag med mig? Jo, Loftus-Cheek kommer ut från denna double game week med 2+1. Har han spelat till sig en ordinarie startplats, undrar då alla. Ja, Sarri, som vi vet, man kan lita på. Han har flaggat upp för att hans tidigare skadeproblem under säsongen kan ställa till det lite. Och jag skulle i alla fall bli förvånad om han startar nu till helgen. Chelsea, de spelar ju nu i Game Week 33, men de har inga fler double game weeks under säsongen.
Ja, nej, bra sammanfattat där. Jag instämmer väl med att jag tror att Giroud kan få chansen här allt oftare då Higuain uppenbarligen inte har presterat. Han har bara gjort mål mot Huddersfield och Fulham, är det väl?
Yes.
Men jag går vidare med Arsenal. Ett lag som spelar i omgång 33 och har dubbel i omgång 35. Ett utav två lag som har den, eller har den egenskapen. Så därav är de intressanta. Fint schema resten av säsongen. Man ska dock komma ihåg att fem utav de här sju matcherna är på bortaplan. Och på bortaplan har vi tagit 19 poäng på 14 matcher. Så det är mycket, mycket sämre bortafacit än hemmafacit. Det kan ju bero på att vi har mött alla topplag på bortaplan till exempel. Men det kan även bero på att bortaspelet inte stämmer riktigt överens. Och det, jag tror att det är snarare den förklaringen man ska ta med sig. Men trots det så tycker jag väl ändå att man ska kika mot Arsenal. Och de två som jag tycker är hetaste tipsen är Lacazette som är i fin form framåt. Och Kolasinac där bak som är väldigt, väldigt offensiv och har fina inspel. Han var rätt dålig mot Newcastle. Men det var snarare så att hans sista boll var dålig än att han inte kom till de här fina ytorna som han brukar komma till. Det gjorde han, men han satte inte passningarna helt enkelt.
Nej, jag går vidare med Crystal Palace och här ser vi Wilfred Zaha som fortsätter fixa straffar och som Milivojevic så väl förvaltar. Det känns som att målvakten alltid ligger i andra hörnet och Milivojevic lägger in den i andra. Nu blev det två ass för Zaha mot Huddersfield och han har nu 9 attacking returns i hans senaste 10 Premier League starter. Så Zaha är ju högaktuell och intressant. Men utöver Zaha så är det som är det offensiva navet i Palace så gör även Patrick van Aanholt en riktigt fin match som man får kröna med ett mål. Och som du vet Stefan så kommer Patrick van Aanholt alltid finnas i mitt hjärta. Då det var han som hjälpte till att spöa dig förra säsongen i sista omgången efter lite minuspoäng från min sida så kom han in och tok levererade. Guaita i Palace-kassen, han fortsätter imponera tycker jag. Han gör 5 räddningar i första matchen och 8 räddningar i den andra i den här gameweeken. Nu spelar Crystal Palace här i gameweek 33, men de har inga fler double gameweeks kvar.
Yes, jag fortsätter med Southampton då. De har en match i 33, men det är ju hemma mot Liverpool. Så ingen bra match, men det är det andra laget i alla fall som spelar i omgång 33 och har en dubbelomgång i omgång 35. Utöver det så har de ett väldigt fint schema resten av säsongen. Och därför tycker jag väl kanske att det kan vara värt en chansning med en av deras mittfältare. Antingen James Ward-Prowse som är bra på frisparkar och fasta situationer. Eller så går man för Nathan Redmond som har sett allt bättre ut i spelet och hotar mycket på det sättet som Southampton gillar att anfalla på nu med att vinna bollen högt upp i banan och sen bara löpa mot mål. Så jag tycker att någon av dem kan vara smart att plocka in här framöver till slutet av säsongen.
Går vidare med Leicester då. Och även om Maddison blankar här i Gameweek 32 så tycker jag att han hotar en hel del. Och som sagt, jag valde honom i interntävlingen. Man kan även se att januarilånet Tielemans är en riktig klassspelare. Han har 4 ass nu på 7 matcher. Skulle jag i detta nu tvingas välja en av de här mittfälten i Leicester skulle det vara svårt. Men eventuellt skulle jag nog gå på Tielemans ändå i mitt lag om man inte bara kollar på en omgång. På grund av hans pris då han är något billigare. De spelar borta nu mot Huddersfield i Gameweek 33 vilket såklart är en jättefin match. Och sen har de ytterligare 2 fina gameweeks. Därefter så avslutar de säsongen med Arsenal hemma, City borta och Chelsea hemma. Det är ju topp 6 lag allihopa som kommer ha någonting att spela för. Å andra sidan så har Leicester varit riktigt starka mot topp 6 lagen. Vi får se om det håller i sig nu även under ny tränare.
Yes, jag fortsätter med Newcastle. De spelar i omgång 33. Helt okej schema där de borde ha bra chans att vinna 4 av 6 matcher som jag ser det. Jag tycker väl att de som man skulle kunna välja där är Rondon på topp eller någon utav deras backar, till exempel Kjær är väl egentligen som det främsta alternativet i backlinjen. I övrigt så tycker jag inte att någon Newcastle mittfältare är värd att tänka på just nu.
Jag ska ta mitt sista lag som har match nu i Game Week 33, Stefan, sen ska du få ösa på lite. Men det lag jag har kikat lite på, det är Bournemouth. Och av någon outgrundlig anledning så fick vi faktiskt se Begovic i kassen och Boruch på bänken i matchen mot Leicester, som då torskades med 2-0. Och jag vet inte vad det här beror på, men jag varnar alla som har tagit in Boruch och har han i kassen. För att jag vet inte riktigt vad som händer och om han kommer få fortsätta spela. Jag skulle inte tro det då ändå. Begovic kom in. Det är många som kommer ta in Bournemouth-spelare med deras fina schema här framåt, men jag tycker att det är väldigt viktigt att ha koll på när de spelar hemma respektive när de spelar borta. I helgen senast var det nu bortamatch och då blev det såklart torsk då, som sagt, med 2-0. Utöver borta vinsten mot Huddersfield i Game Week 30 så vann de senast hemma i Game Week 10 mot Fulham. Så att bortaschemat är bedrövligt för Bournemouth. Däremot hemma så är de ju jättebra. Och nu väntar ju Burnley hemma här i Game Week 33. Sen de matcher de har kvar, det är Brighton borta, Fulham hemma, Southampton borta, Spurs hemma och Crystal Palace borta. Så hemmamatchen är nu Burnley som kommer i Game Week 33. Sen så är det vänta bortamatch, sen kommer en hemmamatch mot Fulham som också är riktigt bra. Och sen borta så 15 och sen hemma mot Spurs som då kan ändå ses som rätt tuff. Så att det är, ja, så ser det ut i alla fall. Stefan, take it away med lagen som spelar i Game Week 33.
Ja, nej, jag har tre lag kvar och det är väl egentligen tre stycken som man bör undvika. Jag börjar med det laget som kanske man skulle kunna tänka sig att plocka in någon ifrån, och det är Everton som har visat gryende form på slutet och då kanske framförallt Sigurdsson och Bernard. De slåss ju om att bli best of the rest med bland annat Wolves, Watford och Leicester. Men jag tycker deras spelschema är lite för mycket varannan match för att i alla fall jag ska ta in någon Everton-spelare här. Men som sagt, formen har varit på uppåtgående så någon kanske tycker att det kan vara värt en chansning. Men däremot så om man kollar mot West Ham och Huddersfield så är det två lag man definitivt bör undvika. Om vi börjar med West Ham så, ja, vad ska man säga, de verkar ha bokat semestern redan och spelschemat ser inte mycket roligare ut, så där är det bara att hålla sig borta. Och Huddersfield, ja, vad ska man säga, de har ju redan åkt ut och det säger väl det mesta om dem, tyvärr.
Då går vi in på lagen då som inte har match i Game Week 33 men som ändå kan vara lite intressanta, och jag har rätt mycket att säga. Jag tänkte börja med Manchester City och här har jag skrivit ner en hel del i punkter som jag skulle vilja prata om. Vi har just nu ett mer eller mindre skadefritt City och i första matchen så var det Bernardo Silva och Aguero som löste poängen eller fantasypoängen. 1+1 får båda utöver då försvaret som får fina poäng. Populära Sterling blankade något oväntat, men man ska säga det att han hade lite otur som kom därifrån utan poäng. Han hade flest skott. Han hade mest penalty box touches och så vidare. City, de inledde jättestarkt mot Fulham med första målet redan i minut 5 och andra i minut 27. Och normalt sett brukar vi ju se ett City som då bara fortsätter tugga på och mangla sönder sitt motstånd och vinna matcherna med 5-6-0. Men mot Fulham kändes det som att det gick för enkelt och det känns som att de bara spelade av matchen i andra halvlek, vilket är lite tråkigt för oss som satsade mycket på City-spelare. Vi fick även se Aguero kliva av med någon form av lättare skada i början av andra halvlek. Och det var många som höll andan som hade dragit ett triple captainship eller liknande. Men Pep, som han är, han gav lugnande besked efter matchen och sa att det mest var en försiktighetsåtgärd. Och Och sådär, men som vanligt så kan man inte lita på Pep. Aguero kom ej till spel mot Cardiff och inte heller på bänken. Dessutom passade Pep på att bänka Sterling då, som hade blankat i första matchen. Även båda Silva hamnar på bänken och Kyle Walker får också finna sig i en bänkplats. Walker kommer dock in tidigt på grund av en skada på sin Schenko och får därför ta del av fantasypoängen för hållen nolla. Ja, Kevin De Bruyne tillbaka från skada och startar båda matcherna. Han imponerar mycket tycker jag. Ett mål och tre bonus blev det från match nummer två. Han ägs endast av 3,4% och kan eventuellt bli en fin differential här i avslutandet av säsongen om han får fortsatt förtroende i ligan. Hur summerar vi då Citys double game week? Jo, det är stor besvikelse hos många fantasy manager som sett till de två mest populära spelarna i Sterling och Aguero. Och även Laporte får återigen då spela båda matcherna i en double game week och är en riktigt fin poängspelare i fantasy. 18 pinnar blev det den här game weeken. Vad ska man säga, de som har spelat triple captain på Aguero, jag tycker inte man ska gräva ner sig allt för mycket ändå. Man fick ju en bra utdelning på första matchen, även om det känns surt såklart att de sen missar. Nu har City blank i Game Week 33 som sagt, men de har en dubbel i 35 som väntar och då är det Spurs hemma och United borta, så att det är viktiga matcher som spelas.
Yes, jag ska prata om Spurs som inte heller spelar i omgång 33, men jag tycker att de är väldigt intressanta. De ligger just nu trea med en match mer spelad än Arsenal. Och om man kollar på spelschemat så tror jag absolut att de kommer greja en topp 4-placering. De spelar på sin nya arena för första gången i den andra matchen i den här dubbelveckan. Och vinner planenligt där. Riktigt bra stämning inne på arenan och många spelare som har hyllat den, både arenan och stämningen. Så jag skulle säga att man bör ha en plan för att byta in lite Spurs spelare här, och en extra krydda är ju att de har faktiskt en dubbelomgång i vecka 35, men en av matcherna är på Etihad, så man kanske inte ska jubla över den, men det är i alla fall två matcher och då är det större chans att få poängen när man bara har en match. Har man inte råd med Kane på topp, då tycker jag att man kan kika mot Son eller Eriksen på mitten, som jag tycker kanske visar upp bäst form just nu. Ali, som visserligen har varit bra när han har kommit tillbaka till skada, men han verkar vara en spelare som Pochettino flyttar runt lite med nu. Senast så såg vi han i en lite djupare mittfältsroll. Och det är ju ingenting som är speciellt attraktivt ur fantasy-synpunkt i alla fall. Bakåt sett, där hade man lite flyt den här veckan då Aurier blev skadad. Och man kunde plocka in Trippier till den här omgången och var ganska säker på att han skulle starta båda matcherna. Så kommer det troligtvis inte vara framöver och de kommer nog rotera en del där. Så ja, jag ser väl ändå kanske så Vertonghen som, om man ska välja någon bakifrån. Men det är inte något jättestarkt alternativ skulle jag säga.
Nej, Eriksen som du nämnde där, det var ju även den som spelare som tog allra flest poäng i den här Double Game Week 32 med sina 20 pinnar. Jag ska hoppa in i Manchester United och du nämner att det ser bra ut för Spurs gällande att komma topp 4. Det kan jag ju tyvärr inte säga om United. Något oförtjänt 2-1 vinst mot Watford blev det i alla fall. Victor Nilsson Lindelöf fick tid med familjen och deras nyfödda son, så att Smalling fick ha Jones bredvid sig i denna match. Det såg i alla fall inte jag komma, då jag i förra podden pratade om att barnet hade kommit och att han därför inte borde missa någon match. I övrigt var det ju en del gulflaggade spelare inför gameweeken, där de flesta var tillbaka. Matic, Herrera, Rashford, Lukaku fick dock nöja sig med bänken. Och trots att Matic och Herrera var tillbaka tyckte jag att Pogba låg i en mer defensiv roll än vanligt och var ganska osynligt offensivt sett i alla fall. Han hade faktiskt noll penalty box touches och noll chances created, vilket inte vi är vana att se från Pogba. Och om de fick en något oförtjänt vinst mot Watford så blev det inte riktigt samma mot Wolves. Jag tyckte att United var det bättre laget, men det blev torsk där. I matchen mot Wolves så kommer varken Rashford eller Herrera med i truppen. Känningar enligt Ole Gunnar Solskjær, men Herrera ryktas intensivt på free transfer i sommar till PSG. Så att, jag tror att det kommer ske, tyvärr. Men jag vet inte om det är därför att han missade matchen. Vi får se helt enkelt. Martial och Matic fick bänkplats i den här matchen. Och som sagt, United inleder riktigt bra och tar välförtjänt ledningen. Men vad spelar det för roll när det drälls med boll i uppspelsfasen och 1-1 kommer? Flera lägen till återtagen ledning finns. Men marginalerna var till skillnad mot Watford-matchen inte på Uniteds sida. Ashley Young visades ut tidigt i andra halvlek efter 2 gula kort inom loppet av 5 minuter, vilket gör det tuffare såklart. Shaw drar även på sig ett gult kort till slut och nu väntar en 2 matchers lång avstängning där. United blankar i kommande Game Week 33 men har dubbel i Game Week 35 borta mot Everton och hemma mot Manchester City.
Yes, ett annat lag som inte har någon match i omgång 33 men som jag tycker är intressant är Brighton. Det är ett lag med billiga spelare som man inte ska förvänta sig allt för mycket av. Men det faktum att de har dubbelomgång både i omgång 34 och i omgång 35 gör att jag tycker att deras keeper Ryan är mer eller mindre ett måste att ha. Då han kommer vara... eller plockar väldigt mycket poäng i de här 2 omgångarna, hur det än går i matcherna egentligen. Om man vill dubbla upp, då tycker jag att man ska sikta in sig på Duffy i backlinjen. Han kan knoppa in en balja eller om de håller nollan i någon av matcherna ligga bra till för bonuspoäng. Efter där, om man ska ha en tredje spelare, så tycker jag att det är mycket svårare. I anfallssidan så har vi Andon och Glenn Murray och de roterar rätt mycket, vilket gör det svårt. De kommer troligtvis spela varannan match när det är dubbelveckor. Och Pascal Gross, han är fortfarande skadad så, och har varit det en längre tid nu. Jag ser väl egentligen 2 Brighton-spelare kanske som rimligast. Om man inte tror så mycket på Brighton, då kan man enbart köra med Ryan i kassan.
Yes, Wolverhampton då som snodde poäng från United. Om vi börjar med hur Game Week 32 startade, så precis som vi varnat för så är allt fokus på FA-cupen. Och i 2-0-förlusten mot Burnley så inledde både Jimenez och Doherty på bänken. I matchen mot United så valde de att endast vila Jonny. Och som sagt, tar en väldigt fin skalp göra mot United och lägger till sin samling. Där de i denna match som sagt har lite marginalerna på sin sida, tycker jag. Patricio gör flera fina räddningar och ja, vad ska man säga, firma Jimenez Jota fortsätter leverera. Jimenez blev faktiskt helt klar för Wolverhampton tidigare idag. Han har ju varit på lån från Benfica men nu anslutit och det blev en rekorddeal för Wolverhampton. Riktigt viktigt tror jag för Wolverhampton inför nästa säsong. För Jimenez, han fortsätter ju visa vilket nav han är i Wolverhamptons anfallsspel och även i fantasy. Han är en sjuk bonusmagnet. Nu har de blanka in week 33 men dubbel i 35 med 2 hemmamöten, Brighton och Arsenal. Och alla vi med Wolves-spelare i laget hoppas ju såklart att de åker ut mot Watford i FA Cup-semin för att slippa se den här fortsatta rotationen.
Ja, jag hade inga fler lag som inte spelar i omgång 33.
Nej, men då har jag tre stycken då. Och vi kan väl börja med Watford som Wolves ska möta i FA Cup-semin. Det hade talats lite om rotation här. Men ett för dagen ordinarie Watford spelar stundtals ut Manchester United. Dominerar framförallt första halvorna av de båda halvlekarna. Dock så har de lite svårt att omsätta sitt spel till de allra bästa lägena i sista tredjedelen. Mot Fulham däremot så vann de med 4-1 ganska så enkelt och spelade ur Fulham ur Premier League. Och Fulham får spela championship-fotboll nästa säsong. Oj, nu small det till där vid dig, Stefan. Men jag fortsätter.
Ja,
Doucouré i Watford måste vi prata om. Han gör ett mål mot United och ett mål mot Fulham. Dessutom tycker jag han spelar en lite mer framskjuten roll. Och det gör han väldigt intressant, skulle jag säga. De har ju en fantastiskt fin double game week i 35 mot Huddersfield borta och Southampton hemma. En annan spelare man har kollat mycket mot är ju Deulofeu. Men Watfords lagkapten Troy Deeney hade ett uttalande här om att han gärna spelar en del med Gray framåt. Och då är frågan vad det innebär för Deulofeu. Jag vet inte, Stefan, det var faktiskt du som påtalade det här för mig. Har du någonting du vill säga i den diskussionen?
Nej, alltså det är ju vad Grazia kommer fram till är bäst. Men Gray har ju verkligen imponerat när han har kommit in som inhoppare och Grazia har väl även uttalat sig att han tycker att att liksom han borde få chansen, så jag skulle vara jag vet inte hur man ska tolka det där, för Deulofeu är uppenbarligen bra när han är i form också, så men det är möjligt att han får sitta bänk eller så får han spela lite bakom där Will Hughes och Pereira brukar spela. Det är också en möjlighet.
Mm. Watford är i alla fall ett lag som jag tror att många kommer kolla mot i den här Double Game Week 35. Huddersfield och Southampton, det smakar ju mumma. Två lag som inte så många kommer titta mot, det är nog Cardiff och Fulham. Och jag tycker att om man gör helt rätt om man inte kollar hitåt. Om vi börjar med Cardiff så gjorde de en fin insats hemma mot Chelsea, men blev ju bortdömd av domaren. Man fick trots Camarassas ledningsmål se sig besegrade. De blev bestulna på straff. De blev bestulna på ett solklart rött kort på Rydiger. Dessutom är ju 1-1 målet som Aspi gjorde, som jag sa när vi gick igenom Chelsea, tydligt offside. Mot City, gameweekens andra match, blev det som förväntat torsk. De har blank gameweek 33 och dubbel i 34. Dubbla borta matcher. Burnley och Brighton är som väntar där. Jag håller mig borta från Cardiff. Precis som jag håller mig borta från Fulham då. De bjuder ju på mängder av misstag mot City. Mitrovic missade matchen på grund av några magproblem. Och Babel fick starta som ensam forward, kan man väl säga, i den matchen. I och för sig så har Fulham ett hyfsat återstående schema, men jag håller mig borta oavsett. 4-1 torsken mot Watford innebär ju dessutom att de tillsammans med Huddersfield matematiskt är ute ur Premier League, och vi får se vad som händer med det. Blanka Game Week 33 och har inga double game weeks. Det var en ordentlig laggenomgång det. Vi har ganska mycket att gå igenom idag, Stefan, så att det här blir en långkörare skulle jag tro. Men vi hoppar direkt in i våra free hit-lag. I förra podden så presenterade både du och jag varsitt free hit-lag och jag tänkte vi skulle summera dem lite snabbt. Dessutom så hade ju du... Jag vet inte om du försökte blåsa folk eller någonting, men du drog ju ett free hit i ditt egna lag som gick riktigt, riktigt bra. Så det tänkte jag, det var inte samma som du presenterade i podden, men vi kunde kika på det. Och jag skrev ju även ut på vår Facebook-sida en idé kring ett lag som man skulle ställa upp med fem backar och endast två mittfältare och tre forwards. Kolla in på hur det gick. Om vi börjar då med mitt free hit-lag, och det då innefattade ju Harry Kane, som vi vet nu i efterhand inte levererade speciellt bra. Jag hade ju Kepa i kassen, det blev ju bra, 8 pinnar. Laporte Schlup och Luis i backlinjen. Tillsammans drog de in 33 pinnar. Ett femman i mittfält. Hazard, Sterling, Pogba, Deulofeu och Townsend. 29 pinnar där, med där Hazard stod för, mer än hälften. Och sen så Aguero och Kane på topp då, med Aguero som kapten. Totalt så tog det här laget 94 pinnar då, om man räknar in Aguero som kapten i bygget. Gällande ditt lag då, där du skulle gå utan Kane, det borde ju då ha levererat bättre, kan man tycka, eftersom att Kane inte gjorde en så bra insats. Men det blev 86 pinnar, om man då tänker att kaptenspinnen var på Aguero även här. Du hade ju då valt Dini på topp istället för Kane, och då uppgraderat mittfält med David Silva och Dele Alli. Sen så hade du dessutom ett lite annorlunda försvar. Du hade ju inte Laporte som tog mycket poäng, utan istället så hade du Småling som gjorde ett självmål och bara tog en pinne. Å andra sidan så hade du Aspilicueta, vilket jag inte hade i mitt. Så att, ja, det gick lite på ett ut. Men faktiskt så vann Kane-laget över icke-Kane-laget, trots att Kane då inte var speciellt bra. Vad säger du om det?
Ja, jag var ju duktig på att hitta en forwards-ersättare där som tog mer poäng än Kane. Men som sagt, var väl framförallt att all, eller vad jag säger, om man jämför mot dig, så var det väl att David Silva fick bara spela en match och att Alli inte levererade, plus att Småling misslyckades med att hålla någon nolla trots två starter och runda av det hela med att göra ett självmål. Så det var väl de tre positionerna framförallt där jag la mycket pengar och inte fick någon utdelning.
Nej, men om man ska säga så här, du lade ju egentligen bara ut massa dimridåer, för sen i ditt egna lag, då trumfade ju båda våra lag som vi presenterar i podden ordentligt. Totalt blev det 116 pinnar för dig, Stefan. Och ja, ska vi summera det, så backlinjen samlade ju på sig en del pinnar. Du hade De Gea i kassen, 5 poäng. Sen hade du både Laporte och Aspilicueta i backlinjen, och dessutom Luis och Trippier. Så den fyrbackslinjen tar 50 pinnar. Tre man i mittfältet, Hazard, Sterling, Pogba, som var de här spelarna som alla egentligen hade. Ja, det var ju Hazard där som tog poäng, kan man säga. Och så ett anfall med Jimenez, Rashford, Aguero, där samtliga anfallare levererar. Och som sagt, totalt 116 pinnar. Hur ska du förklara den här dimridån du lägger ut för lyssnarna?
Nej, men det kom ju lite information efter vi hade spelat in podden. Jag läste en hel del kring United framförallt. Och det nämnde jag även i podden, att om det är något som ska få mig att ändra, så handlar det nog mycket om Rashford. Och en ändring blev två för att spara pengar och så. Men jag bytte in Rashford, och då, han var ju dyrare än Dini, så då var jag tvungen att spara pengar. Och då hade jag en diskussion med dig, Alex, om att nej, men det är inte värt med David Silva för de pengarna, utan Laporte är mer prisvärd i Manchester City, och han kommer troligtvis starta båda matcherna. Så därför ändrade jag om lite där, och till slut så fick jag också feeling för Jimenez på topp, då jag tänkte att när han inte spelade någonting för landslaget i Mexiko, att han kan eventuellt skulle spela båda matcherna i den här double game weeken också, trots att han hade en lång flygresa. Och jag gillade verkligen deras första match mot Burnley, så det var därför jag tog in honom. Men det var ju i hans andra match mot United som han levererade alla poäng. Det blev mycket, följer ju väldigt väl ut. Och vi kan väl även nämna att Aurier skada, när den rapporterades, att det fick mig att välja Trippier till slut också.
Ja, poängen togs ju in i försvaret, och jag är ju faktiskt väldigt imponerad över det här free hit-laget. Jag har sett många free hit-lag, men jag kan inte komma på något som har tagit mer poäng än ditt lag. Så stort grattis till det, Stefan.
Jag hade dessutom väldigt mycket poäng på bänken, då jag hade Guaita som andra keeper istället för De Gea. Så skämt åsido, jag är väldigt nöjd med 116 poäng med free hit.
Såklart. Bara snabbt kolla in på 5-2-3-laget som jag skrev ut lite om på Facebook, där jag satsade på försvaret, vilket också var bra. Jag tog ju 50 pinnar i försvaret även jag, dock på 5 spelare, och du hade 4. Jag hade ju Lindelöf med i det femmanna försvaret. Så ja, så ser det ut med det. Och att gå på två mittfältare var ju inte fel. Hazard var ju en av dem, tog 15 pinnar. Sterling den andra, 3. Anfallet, Aguero, Kane och Rashford. Nu levererade ju inte Kane, men Rashford och Aguero gjorde ju det. Det blev 102 pinnar för det laget, så att det laget slog ju även båda våra lag som vi nämnde i podden. Å andra sidan så båda de här lagen, som både ditt egna lag och 5-2-3-laget, tog vi ut lite närmare deadline, och jag tror att det kan vara lite svar på det också. Ja, men det visar ju att man kan ta rejäla poäng med lite chips. Du tog ju jättefin omgång med din free hit här. Både poddlaget och mitt privata lag valde ju att spela bench boost och gjorde det riktigt, riktigt bra. Vi ska nu kika in i poddligan, men precis som jag nämnde i agendan, så inget utav lagen som ligger topp 100 i ligan har tagit mer poäng än vad poddlaget gjorde. Och det tycker jag är förbannat kul. Poddlaget tog 130 pinnar, i och för sig med minus 4, så 126 får man väl säga då. Average var 73 poäng den här omgången. Det var ju många som spelade sina chips. Triple captain såg vi många göra. Vi såg free hit, vi såg bench boost. Om vi kikar in i poddligan då, så på första plats så hittar vi Alexander Melltoft. Han har imponerande 2061 poäng totalt. Använde sin free hit den här veckan och plockade 96 poäng. Han har använt bench boost och free hit nu då. Så han har ju både sitt wildcard och triple captain kvar. Ser bra ut för Alexander tycker jag. Men han är tätt skuggad utav Allan. Han är bara en pinne bakom. 2060 poäng, tog 99 poäng med sitt free hit den här veckan. Däremot har han använt wildcard, triple captain och free hit, så han har bara bench boost kvar. På tredje plats så har vi Tommy M. Rose på 2048 poäng. Han tog 107 pinnar med en triple captain på Aguero den här veckan. Han har använt sin free hit och triple captain, så han har ju wildcard och bench boost kvar. Yes, poddlaget då. Jag nämnde ju hur fin omgång vi hade med 130 poäng. Totalt så har vi nu 1997 poäng, så snart går vi över 2000 i alla fall. Vi gjorde ett hopp i poddligan från plats 47 till nu 21, och även om man ser overall ranken så gick vi från runt 13 000 ner till 4 000 i världen. Så att nu gäller det att bita i. Vi har ju spelat ut våra chip nu. Vi ska dra wildcard den här veckan, men sen så är det bara att förlita sig på, ja, på ordinarie omgångar. Jag vet att det är många som sitter, det är väl framförallt Game Week 35 där man kanske får hoppas att minimera skadan när andra spelar chips.
Ja, det var ju, ska vi prata lite om omgången i sig, hur vi gjorde ju två byten. Vi plockade ut våra Liverpool-backar i Robertson och Trent, vilket blev väldigt, väldigt bra då de inte höll nollan. Och de vi tog in var Laporte och Luis, så där fick vi in 26 pinnar och fick betala minus 4 då. Så plus 22 på de bytena.
Mm. Nej, det var ju väldigt härligt kan man säga.
I övrigt så tycker väl jag, man kan ju kika in om man spelar för spelare, men sådana som inte jag trodde så mycket på inför veckan var till exempel Son och Camarasa som levererar 11 och 10 pinnar in. Och det är väl egentligen de som gör att vi drar ifrån lite extra mot andra bra lag, skulle jag tro.
Ja, som jag nämnde så planerar vi att dra wildcard den här veckan. Och vi kommer se en del på lyssnarfrågorna att det är fler som kollar på den strategin. Därför tänkte jag att vi kunde presentera lite wildcard-tankar. Deadline är ju redan imorgon, Stefan, så att vi har ju ganska mycket information. Däremot är vi väl inte helt spikade i vårt wildcard-lag, men I kassen är vi rätt överens om hur vi ska göra. Du har ju redan nämnt att man mer eller mindre måste ha Ryan. Nu har inte han match game week 33, men dubbel i både 34 och 35. Så att han får vara vår bänkmålvakt nu i 33an. Och han roterar ganska bra med Guaita i Palace.
Ja, det tycker jag att vi har spikat det. Och det är även två billiga målvakter. Så att vi får mycket pengar över till det övriga laget. Det finns väl en liten risk för att Guaita kanske inte får stå alla matcher då han, till exempel när de mötte Burnley som ett stort tungt lag på fasta situationer, så valde de att stå med henne istället. Men jag tror att han har varit så bra på slutet här, så varför skulle han inte få chansen nu?
Nej, i försvaret, vi kan väl säga det, wildcard-laget, vi har ändå sagt att vi vill gärna få ihop ett fullt lag i Game Week 33, även om man vill ha en del spelare som inte har match i Game Week 33. De tre spelare som vi hittills har planerat att ta ut, utöver Ryan då, utan utespelare, som inte har match i Game Week 33, det är som det ser ut just nu: Duffy i Brightons backlinje, alltså dubbla upp i Brighton-laget för Game Week 34 och 35. Det är Sterling i City som är den enda City-spelare vi kommer behålla. Och sen så Jimenez på topp i Wolves. Det är de som kommer få sitta bänk i Game Week 33 som det ser ut just nu. Om vi kollar backlinjen, så just nu så har vi Kolasinac i Arsenal. Han har ju match i Game Week 33 men har dessutom en dubbel vecka i 35, vilket är lock. Arsenal har en hel del borta matcher där de inte har imponerat så mycket resten av säsongen, men ja, Kolasinac är ändå intressant. Sen dubblar vi upp i Liverpool-försvaret med Trent och Robertson. Tycker det finns jättemycket värde. Du var inne på det, de spelar som yttermittfältare mer eller mindre. Dessutom så är Liverpool tajta bakåt, så att det kommer nog bli en del nollor. Och då får de ta del av det, och sen hoppas vi även på assister från dem. Kanske något mål. Sen så ska vi ha en Chelsea-försvarare, tror jag. Och det kommer nog bli Aspilicueta. Just i detta nu sitter Luis där, men vi ska väl göra det bytet till Aspi, skulle jag tro.
Ja, det tycker jag. Framförallt eftersom Luis kan vara ett rotationshot nu med mycket matcher, och att Christensen är ändå ett bra alternativ där.
På mittfältet då, Sterling har vi redan nämnt som kommer sitta på bänken, men i övrigt så har vi Hazard, vi har Mané, och sen så har vi två billiga spelare i både Fraser och Redmond.
Ja, jag tycker väl Hazard, han är väl lite upp och ner, men de har väldigt fin match mot West Ham. Jag tror att de vinner den rätt lätt. Mané är väl vårt val från Liverpool, då tycker han har imponerat mer än Salah nu på slutet, har bättre form. Och sen var det Fraser, och de har ju fin match nu och är bra på hemmaplan. Och Redmond är väl egentligen ett bett sen för en bra avslutning på säsongen plus en dubbelvecka, snarare än att vi tror att han kommer göra något stordåd här i omgång 33.
Ja, Redmond, de möter ju Liverpool. Eventuellt det kan bli någon kontring där. Vi pratade en del om James Ward-Prowse också. Jag tycker att det är ganska jämnt skägg mellan Redmond och Ward-Prowse. Men vårt val följer just nu på Redmond. Vi kan väl även nämna det att vi har väl vissa tankar på att kanske ta ut... Chelsea har en fin match nu, men därefter så är det lite tuffare matcher. Att ta ut Hazard, frigöra pengar, ta in Doucouré som då har jättefin match för Watford inför 35 om inget konstigt händer. Och i så fall kunna göra plats för Kane uppe på topp. För vår anfallssida ser ut som så att vi har Jamie Vardy som då ska få lämna plats för Kane är tanken. Men Huddersfield har de nu i 33, så han ville vi så gärna ha. Vi har även Wilson då i Bournemouth som vi hoppas mycket på. Och utöver Jimenez då som inte har match i Game Week 33. Så ser det ut. Kan vi säga andra spelare som det kan finnas intresse om. Jag nämnde ju både Tielemans och Maddison här, eftersom de möter Huddersfield nu. De kan vara av intresse skulle jag säga. Om man kollar Leicester lite mer i bakre leden så tycker jag Chilwell finns intresse i också. Är det någon annan spelare du tycker att vi har glömt att prata om?
Det känns väl som att Newcastle Crystal Palace kan gå lite hur som skulle jag säga. Men eftersom Newcastle har hemmafördel så tror jag väl ändå att det finns en bra chans för att det kanske blir en nolla där eventuellt. Och då tycker jag väl att Kär som är tillbaka från avstängning kan vara något att ha. Sen är jag lite privat lite inne på att man kanske ska spara en Spurs-spelare. Det kan ju vara en taktik att man bara väljer att ha 10 spelare den här omgången till exempel. Och då tycker jag väl att en Spurs-mittfältare kan göra sig bra på bänken framöver sen.
Ja, vi pratade ju även en del om Van Bissaka. Och vi hade ju honom tidigt så vi hade en del värde uppbundet i honom. Men nu när vi tar in Guaita så kommer vi ha Pallas täckning. Och vi kommer inte vilja dubbla upp i deras försvar. Så därför så fick han ryka. Vad ska vi säga om att vi endast har Sterling i City? Jag vet att det är många som kanske har Sterling och Aguero och vill sitta och hålla kvar på dem. Vad säger du där?
Ja, alltså jag förstår om man vill ha kvar Aguero eller Laporte. Då det är väl ändå de som ses som bäst. Men jag tycker det är lite för mycket osäkerhet med Laporte. Borde inte vara så mycket osäkerhet. Han borde vara rätt given. Han har spelat mest i backlinjen. Men sitter ju kvar i alla turneringar och har väldigt mycket matcher. FA-cupen, Champions League. De kommer ju dessutom vara väldigt, väldigt sugna på Champions League. Där de aldrig har vunnit Champions League. Så ligan vann de i fjol. Det är klart de vill vinna den igen. Men liksom står avvägningen där mellan Champions League och ligan så vet jag inte vad Pep är mest sugen på. Jag skulle tippa på att det är en Champions League-titel med Manchester City. Men jag tror att det kan bli en del rotation. Jesus, han är ett bra alternativ som forward. Så Pep kan rotera friskt och jag vill inte betala 12 miljoner och känna att min 12 miljoners anfallare kan sitta på bänken.
Nej, vi har ju även gjort valet, jag tror att det är många som står och våndas lite över det. Vi har gjort valet att sälja av våra United-spelare i Rashford och Pogba där vi har haft en del kapital uppbundet i på grund av deras värdeökningar. Det är ju de spelar inte 33, de har ett ganska tufft spelschema, i och för sig dubbel i 35 men då mot City och sådana saker. Tycker du att man bör följa vårt steg här eller finns det någon anledning att sitta kvar med United-spelarna?
Alltså Pogbas form tycker jag väl har dippat rätt markant här. Han är inte alls lika het som när Solskjaer tog över. Och han har gått upp väldigt mycket i pris. Så han kostar ju som premium mittfältare nu. Och skulle valt stå där mellan Pogba och en Spurs mittfältare just nu så skulle jag välja en Spurs mittfältare alla dagar i veckan.
Jag håller med.
Däremot Rashford, han skulle jag kunna tänka mig, men han har ju sitt skadeproblem här nu som man inte riktigt vet hur det är med. Hur bra håller hans ankel eller om det är nya problem som han har dragit på sig. Men det kommer bli mycket matcher även för United och tätt spelschema här nu i samband med Barcelona-matchen.
Mm. Vi har ju United, de har en fin hemmamatch i 34 mot ett ganska uselt West Ham-försvar. Där kan man ju förstå om man vill ha en United-spelare. Sen så har vi dubbelveckan då i 35. Ganska svårt ändå, borta Everton, City hemma. Och sen 36 Chelsea hemma. Sen så kollar man de två avslutande matcherna så ser de väldigt lockande och fina ut. Det är Huddersfield borta och Cardiff hemma. Men det är så långt fram.
Ja, det kan ju vara i ett läge där om det inte vill så väl för United-ligan då kanske de inte har någon topp 4-plats att spela om när det är två gånger kvar heller. Det skulle kunna vara så.
Passar dig, Stefan.
Nej, ja, jag förstår. Men det är en möjlighet. Alltså, man kan inte, jag tycker inte man ska kolla så långt fram som du är inne på redan nu. Utan det får man ta när det kommer.
skulle det vara så att United har mycket att spela för med de två matcherna kvar och Huddersfield som vi redan vet är ute, Cardiff kanske också ute då, och då kan man ju såklart ta in United-spelare då, men det är som sagt fram i maj och då skulle jag väl säga att då ska man nästan ta in United-spelare, men vi vet inte vilka, så att ja, så har i alla fall tankarna gått. Vi har ju även haft en del funderingar kring att alla sex engelska lag är kvar i Europa och hur det påverkar med rotation och sånt. Är det något lag som du tycker framförallt avskräcker på grund av rotationsrisk på grund av Europaspelet?
Nej, jag tror att jag vet inte hur Sarri och Emery tänker där, men det är en möjlig väg in i Champions League. Och har man kommit så här långt i turneringen så känns som att man kommer ställa upp med sina bästa lag i alla fall. Och i Champions League kommer ju alla ställa upp med sina bästa lag. Det jag kikade lite på var ju till exempel United, de spelar onsdag, lördag, tisdag. Vilket de har väl två dagar mellan sina Champions League-matcher och sin ligamatch mot West Ham. Medans till exempel Tottenham, de spelar tisdag, lördag, onsdag. Så de har ju två dagar med på sig för återhämtning. Och detsamma gäller väl egentligen City också som möter Tottenham och Liverpool spelar också på tisdagen och onsdagen sen. Så United har ju värst där.
Ja, där har ni fått lite tankar kring wildcard, lag och sådana saker. Jag tänker att detta lite får ersätta de här rekommendationerna som vi körde mycket med tidigare. Det har inte blivit på några veckor då vi istället har pratat free hit, lag och sådana saker. De kommer såklart komma tillbaka, men just nu tyckte jag inte det fanns någon anledning att ta med det när vi ändå har tagit ut ett lag som ett wildcard-lag. Däremot så ska vi gå över på lyssnarfrågor nu och den första frågan vi får där är från Chris Karlsson. Vilken gubbe tycker ni ska få kaptensbinden nu kommande omgång?
Jag tycker Hazard ska ha den.
Jag är på din sida där också. Hazard hemma mot West Ham, det är en good shout. Om man ska kolla någon annanstans, Vardy borta mot Huddersfield eventuellt, eller Mané mot sin gamla klubb Southampton borta. Å andra sidan, nu har Mané levererat lite bättre på bortaplan, men framförallt är det ju ändå på Anfield som man är som bäst. Och nej, Hazard nu senast, ja, jag har svårt att lita på Hazard i kaptenssituationer, men ja, hemma West Ham, fan, där ska han väl ta poäng och då blanda sig in i bonusen och sådär också, så Hazard kommer nog få, det låter ju som poddlagets bindel, men även nog i mitt privata lag. Jag drar ju själv ett wildcard här i mitt lag i Game Week 33 och kommer inte riktigt se ut som poddlaget, men mycket likheter såklart.
Ja, det brukar ju bli 3 poäng när man sätter bilden på Hazard, så man ska väl inte man ska väl inte ropa hej än, men det känns bra på förhand i alla fall.
Ja, absolut. Anton Persson skriver, Arsenal ser intressanta ut, men vem ska man vända sig till? Allt för mycket rotation på egentligen samtliga positioner.
Ja, jag vill väl ändå tycka att både Lacazette framförallt tycker jag har spelat till sig en rätt så ordinarie roll och gör det väldigt, väldigt bra match efter match. Men i övrigt så håller jag med att det är väldigt mycket rotation och få spelare som är intressanta. Men Kolasinac när han spelar tycker jag gör det väldigt bra också.
Ja, mittfältet i Arsenal känns väl väldigt svårt, eller vad säger du?
Absolut. Det ser inte bra ut. Jag kollar bara på Kolasinac. Han har från omgång 18 så har han startat i samtliga matcher förutom en. Så det tycker jag känns, det är en ordinarie spelare kan man säga. Så det är liten rotationsrisk på honom. Och om vi kikar lite snabbt på Lacazette så tror jag att det ser liknande ut. Kanske lite mer inhopp. Ja, ett inhopp från omgång 21. Så nej, där har du två ordinarie Arsenal-spelare i alla fall.
Lyssna Anton, där har du dem. Vi har fått två frågor här gällande wildcard. Nu har vi pratat mycket om det, men Stefan Widlund skriver: jag kommer dra mitt wildcard till Game Week 33. Jag har ingen free hit kvar, så måste bygga mitt lag smart för att tackla den tunna Game Week 33, men även dubbla Game Week 35. Vilka lag och spelare bör man satsa på nu sista delen? Jag blir snurrig av att försöka reda ut det själv. Vi nämnde ju Arsenal här. Det är ju ett lag som spelar 33 och har dubbel 35. Det gäller ju även Southampton. Sen så utöver det så har man ju som sagt tre platser till spelare som inte spelar i Game Week 33. Och där utöver målvakten, som vi då har sagt, Ryan är den självklara målvakten. Och där har du ju Brighton som har dubbelmatch i 34 och 35. Har du något mer, Stefan, du tycker man kan tänka smart?
Nej, men utan om man kanske vill spara och som inte har match, så har vi varit inne på att Watford har fin dubbelomgång sen. Jag tycker att Wolves kan bli bra. De har ju mött i Arsenal fast på hemmaplan. De har varit bra mot samtliga toppklubbar, så jag tror att de kommer göra en bra match mot, även mot Arsenal. Deras dubbelomgång ser fin ut, och så tycker jag Spurs spelschema ser väldigt mumsigt ut slutet av säsongen.
Mm. Den andra wildcard-frågan tycker jag vi har avhandlat ganska bra, men Jocke-kaptenen säger: jag tryckte av mitt wildcard nu i söndags, sitter och funderar på vilka lag och spelare man borde satsa på, men framförallt vilka spelare som man då ska ha på bänken. Han skriver att han har bland annat Aguero och Sterling som jag sätter på bänken i kommande omgång enligt min plan. Funderar även vad jag ska göra med Rashford som jag har haft länge i laget. Resten ryker nog. Tycker du det är tre spelare som är vettiga att spara? Aguero, Sterling och Rashford?
Ja, kanske lite frågetecken kring Rashford. Där får man väl höra lite skadeläget. Men jag förstår att man vill ha kvar honom om man är frisk. Men det kanske finns någon bättre att spara, skulle jag säga.
Sterling är ju den jag tycker av de tre som är bäst att spara, uppenbarligen då, när vi ska spara i vårt poddlag.
Ja, det håller jag med om.
Mattias Arvid Arvidsson skriver så här: nämn en back, mittfältare och en forward man måste ha i sitt lag de sista omgångarna.
Oj, då tänker vi hela säsongen.
Jag antar det.
Ja, men det är lite så här, vilka man måste, det är väl lite vilka man har råd med också. Om man kollar nu 34, de här fem omgångarna som är efter 33an, så har Tottenham alltså fyra hemmamatcher på fem omgångar. Där har du ett lag där man antingen vill investera i Kane eller i Eriksen eller i Son, eller flera av dem, tror jag i alla fall. Sen tror jag väl att du får inte glömma bort Liverpool, även fast de inte har dubbelomgång i omgång 35, så avslutar de mot Huddersfield hemma, Newcastle borta och Wolverhampton hemma. Det tror jag också väldigt mycket på. Och City lär ju också vara extremt bra, så
ja. Nej, om man ska säga så här, det är ingen man måste ha i sitt lag, om vi börjar där, förutom Ryan då i mål. Jag tycker det är svårt, men precis som du säger, ja, men nämn en back. Ja, varför inte Trent då? Ska vi säga en mittfältare, så kan vi väl säga Sterling då, ta honom från City, och Kane som forward. Men det är bra spelare att ha, men jag skulle inte säga att det är någon som är, liksom är så essential som vissa pratar om. Man måste se till hela sitt bygge.
Jag vill även flika in att jag tror väldigt mycket på Jimenez slutet av säsongen.
Lukas Samuelsson, vi fortsätter då med anfallare, mittfältare, försvarare. Vilken anfallare, mittfältare, försvarare med en ägarandel under 10% skulle ni rekommendera för de sista omgångarna? Jag har funderat lite på den här, så är det okej om jag börjar här, Stefan?
Ja, gör det.
Du får gärna säga vad du tycker. Men om jag ska nämna försvarare, börja bakifrån. Så ja, jag tycker ju att jag skriver ner två egentligen. Dels då för 33 så Kolasinac ägs faktiskt utav under 10% och tycker det är intressant. När han spelar i 33 har dubbel i 35 men även har Arsenal fint spelschema. Men jag har även skrivit ner Duffy som också ägs utav under 10% och då tänker jag såklart på 34 och 35 där de har dubbelomgång. Är det vettiga försvarare?
Ja, det tycker jag. Jag tänkte nämna Duffy där också, spontant bara.
Mittfältsmässigt, då, som jag nämnde i laggenomgången, så tycker jag Kevin De Bruyne ska nämnas med en ägarandel på 3%. Han är ju jätteintressant, tycker jag. Och där kan man verkligen, verkligen sticka ut här. Vi har även Doucouré i Watford som också nämndes i laggenomgången som verkar ha fått en mer framskjuten roll och jag tyckte faktiskt det är märkligt att han fortfarande är kvar i Watford. Han gjorde en jättefin förra säsong och borde vara bättre klubbar som är där och kikar. Så Doucouré ska jag nämna och mycket tanke där på den väldigt fina double game weeken i 35.
Och jag kastar in Jota som jag tyckte var extremt bra mot Manchester United i omställningssituationerna. Väldigt fin med bollen och driver den i hög fart och gör det svårt för motståndarna.
Ja, och på forwardsidan så har jag plitat ner Lacazette. Också en ägardel under 10% och Arsenal spelar 33, dubbel 35. Bra matcher generellt.
Ja, och jag kastar in Dini då i Watford efter Arsenal-matchen där med deras dubbel och så efter dubbeln så har de även hemmamatchen mot Wolverhampton och West Ham kvar på schemat. Så det skulle kunna bli bra för dem.
Ja, Wilhelm Frid skrev in, jag kör free hit i Game Week 33. Vilka spelare måste man ha med? Det är ju lite skillnad mot det wildcard-lag vi har pratat om. Eftersom att det är bara för den här omgången. Är det någon spelare som vi inte har nämnt nu som du tycker är en bra shout för bara Game Week 33?
Hade jag kört free hit så hade jag siktat in mig på Liverpool, Bournemouth, Leicester och Chelsea och byggt ett helt lag enbart från de fyra lagen faktiskt.
Mm. Vi har varit inne och pratat spelare från de här lagen. Jag gillar ju Leicesters match mot Huddersfield där och Chilwell i backlinjen exempelvis. Tielemans eller Maddison, Vardy. Ja, det finns mycket bra spelare där, så att Wilhelm, jag tror att du kan få ihop ett fint free hit-lag utifrån den information du har fått här i podden och önskar dig lycka till. Här kommer en fråga från Robin Thor där som jag har en rejäl kamp med i en av våra miniligor. Jag gick om honom nu efter den här fina omgången, men han har lite fler chips kvar. Han skriver så här: snacka gärna om hur ni skulle ställa upp ett free hit-lag. Nu har vi sagt det till Wilhelm. Har dragit det nu och sen så vecka 35 tänkte jag köra bench boost för att komma ikapp dig Alex. Vi får väl hänvisa Robins fråga till svaret till Wilhelm. Och sen så vill jag inte ge allt för mycket information till Robin. Så vi hoppar över den och går vidare med avsnittets sista fråga. Den kommer från Fredrik Andersson. Hur många minus är det värt att ta för att få in spelare med match?
Ja, det är ju bättre att ta minus när det är dubbelomgång. Det är ju inte lika värt att ta in spelare som bara för en match. För det kan ju faktiskt sluta en tvåpoängare. Så nej, jag skulle inte ta allt för många. Kanske minus 4, max minus 8.
Hur många spelare kan man då sitta med om man inte får ihop fullt lag? Är det okej att sitta med 7 spelare Game Week 33 tror du?
Jag vet, men alltså så här, när du byter in, du har några bra idéer på vilka du tror kommer leverera och liksom, ja men välj dina 2-3 bästa spelare, sen börjar det bli lite liksom chansning på att ja, men han kanske levererar, men det kan mycket väl vara så att han gör det eller så gör han inte det, men som sagt, man borde ju i alla fall kunna räkna hem 2 poäng från de spelarna man byter in om man inte får upp lag, så att det blir väl egentligen minus 2 skulle jag säga för varje byte.
Mm. Jag är ju försiktig med minus, som många vet. Jag skulle inte ta mer än minus 4 en sån här omgång. Och sen så det jag brukar ha som standard när man tar minuspoäng. Att tar jag in en spelare som jag tar minus 4 poäng för, då är det en spelare som jag inte bara vill ha för den omgången, utan som jag vill ha i flera omgångar framåt. Jag skulle inte ta minuspoäng för en spelare som man tycker har en jättebra match nu. Och sen ska man byta ut honom omgången efter. Det är väl lite som regel jag försöker hålla mig till i alla fall. Ska vi runda av det här avsnittet som kommer ut väldigt sent? Jag påminner än en gång om att det är deadline redan imorgon fredag klockan 20.00 då vi har en fredagsmatch. Se till att inte missa den nu. Jag tror att det kommer vara flera spelare som missar den här. Och då kan man... kanske förhoppningsvis ta igen lite från i sina ligor. Se till att fixa det och så önskar jag er ett stort lycka till här. Så hörs vi i nästa vecka helt enkelt med nya tips och uppföljningar. Så hoppas vi att vi ska kunna säga att poddlaget fortsätter avancera både overall men även i poddligan.
Ja, vi har ju inte så jättemånga poäng upp nu här till topp 10, så vi siktar på det i poddligan tycker jag.
Det tycker jag. Ha det bra allihopa så hörs vi. Hej!
Det gör vi. Hej då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.